När klimatskeptikernas argument började dyka upp i tidningarnas ledare och inte bara i insändare kände Mats Nilsson att han behövde bemöta lögnerna. Mats Nilsson är själv kemist i utbildningen och har ägnat många år åt falska påståenden i klimatdebatten. Den senaste boken Spelet om klimatet eller Vem kan man lita på i klimatdebatten går igenom klimathotsskeptikernas metoder och argument under de senaste 40 åren.
Ja, men det började väl egentligen med att, jag tror det var lite efter hans konstruktion, men jag tror att det var efter Al Gores film, den här Inconvenient Truth, så kom ju debatten igång och så läste jag sådana så kallade skeptiska argument på nätet och de låter väldigt övertygande, så att jag blev samtidigt så där misstänksam att på ett blogginlägg förklara bort en hel forskningsform, så tyckte jag var lite konstigt. Och så började jag intressera mig för det och kollade upp vad som låg bakom där och började gräva djupare där och blev ganska fascinerad över själva informationsspridningen, kan man säga. Och på den vägen har det väl flyttit på. Sen har det väl blivit under framförallt senare år då, så när de här skeptiska argumenten börjar få fäste i diverse ledarskribenter och lite sånt där och riksdagsledamöter, som så känner jag att det saknades. Det har ju funnits en del bloggar och sånt i Sverige som höll på, men som på senare år kanske har tystnat lite grann, och då kände jag att jag börjar skriva och jag vill, dels fascination men dels ilska över hur det här går till. Så det är väl det som har drivit mig, tror jag.
Det är en diger bok du har skrivit, Spelet om klimatet. Men det är ju ganska arbetsdrygt att bemöta argument som någon bara har kastat ur sig.
Ja, men absolut. Och även om visst, det tog ett tag att skriva boken, men informationsinhämtningen har ju skett under flera år, får man säga. Att jag har ju byggt upp en ganska diger med referenser och sånt där. Det finns ju alltid lite olika lag av det här, men det är ju lite som att dyka ner i ett kaninhål, att det tar liksom aldrig slut. Och saker som har blivit bemötts för 10 år sedan, det är ju sånt som cirkulerar fortfarande på nätet med diverse olika falska grafer och sånt där som redan har motbevisats, men det är liksom, det hjälper inte.
Om vi tar det från början, James Hansen 1988, han var den första som sa att han tror att det är koldioxid som orsakar uppvärmning. Och då fick han folk som George Bush den äldre och Margaret Thatcher och sådana här politiker att börja oroa sig för klimatet. Men sen ändrade de sig. Vad var det som hände?
Ja, det är ju en lång process där, men det som FN är, det hade ju 92 blev det väl i Rio de Janeiro, så skrev man ju under avtal om och att man skulle reducera de här klimatgaserna och framförallt koldioxid, precis som man hade lyckats med Montrealprotokollet och reglera freoner då. Och naturligtvis så insåg ju oljebolag och sånt att det här kommer innebära reglering av deras produkter, och då startades en hel del lobbyorganisationer och en hel del tankesmedier började, de knöt åt sig diverse forskare och skrev artiklar och gjorde PR-kampanjer och det är ju dokumenterat i diverse mötesprotokoll att deras mål var så intvivel om den vetenskapen som gjordes.
Till det tankesmedjor som Mats Nilsson nämner hör bland annat Cato Institute, CO2 Coalition, Global Climate Coalition och Non-Governmental International Panel on Climate Change, NIPCC. Många av de här lobbyorganisationerna har namn som är förvillande lika de officiella vetenskapliga organisationerna. Här i Norden sprider bland annat Klimatrealisterna och Ilmastoforum alternativa klimatteorier.
Och det är ett problem med den här typen av komplexa frågeställningar, att det finns ju alltid osäkerheter, men taktiken är att man blåser upp det här, att bara för att man är osäker i en liten del så innebär inte det att man inte vet någonting i det stora hela. Det är framförallt i USA som det här har varit en väldigt, och det märks väldigt tydligt där mellan skillnaden mellan republikaner och demokrater. Så man har ju lyckats sälja in det här som en politisk fråga mer än kanske en vetenskaplig fråga. Och i slutändan så är det ju självklart politik inblandat, att Och det märks en väldigt tydlig skillnad då i de här lobbyorganisationerna och tankesmedjorna, att de har ju en, vad ska man säga, libertariansk konservativ tanke, att man vill inte ha någon reglering. Det har man ju tagit fasta på, och till och med Thatcher, hon var en av dem som först, en av de världspolitiker som uppmärksammade det och sa att nu måste vi ta tag i det. Sen på senare år i hennes självbiografi så skriver hon liksom att hon har blivit övertygad om det motsatta, och att det i princip handlar om en förtäckt socialistisk agenda och föra in socialism över världen. Och det låter kanske väldigt extremt, men det är en väldigt vanlig föreställning som framförs.
Hon var ju också kemist i utbildningen, så hon borde rimligtvis ha förstått vad det handlar om. Så man överger så att säga grundproblematiken och börjar betrakta det som en helt annan sak och glömmer vad det egentligen handlar om.
Ja, lite, och det är väl det som är, jag tror att en avgörande faktor att det har blivit framgångsrikt är ju att man har ju knutit till sig olika forskare, eller åtminstone akademiker med respektabla titlar som för fram de argumenten i bakgrunden då. Och det gör ju att det låter trovärdigt, och det är det som gör det så svårt. Och Thatcher till exempel, hon refererar ju till Fred Singer bland annat, som är en fysiker som har opponerat sig mot både freonens verkan på ozonlaget, och likadant protesterade mot svaveldioxidregleringar och sånt där. Och det låter väldigt tungt, men det är det som gör det här så svårt. Att,
Den som läser Mats Nilssons bok Spelet om klimatet kan inte låta bli att fråga sig vad som får forskare som för det mesta har sitt kunnande på andra områden att gå emot klimatvetenskapen trots att allt pekar på att de har fel.
Ja, egentligen skulle du ställa det frågan till dem. Det är väl den stora frågan, tycker jag. Att det är uppenbart, det låter ofta som att oljebolagen har köpt alla forskare och alla som debatterar mot det här, och så är det ju inte. Däremot så ligger det en hel del pengar i bakgrunden, och men jag tror att det handlar mycket om det som brukar kallas confirmation bias eller bekräftelse bias, att man inte ens forskar ju några maskiner och liksom helt objektiva hela tiden, och då blir det ju lätt att man riktar in sig på detaljer och sen bortser man från de andra. Och sen tror jag att det blir en liten självspelande piano, en liten spiral liksom som förstärker sig själv. Att man, det spelar ju en social kraft att om man nu i 10 år har förnekat vissa forskningsresultat, så är det nog ganska svårt och gå ut och säga att jag hade helt fel. Och sådär. Så att, det där är, jag tycker det är en jättesvår fråga, men det är en avgörande fråga. Men, och det här finns ju inte bara i klimatforskning, det finns ju inom alla vetenskap. Att, vissa, man kommer aldrig få att 100% alla forskare kommer gå med på en sån här grej. Och jag menar, jag börjar titta på som evolutionsteorin. Det är ju en massa forskare som har skrivit på nätet att den inte stämmer och sån här grej. Och det gäller ju med vaccin och allting liksom.
Har du sett något mönster i de här påståendena?
Till att börja med så var det ju, då var ju diskussionen, sker det en uppvärmning överhuvudtaget? Och då diskuterar man, är det naturliga variationer eller är det mänsklig påverkan? Det har ju folk med hela tiden. Och den diskussionen huruvida det sker en uppvärmning eller inte, den pågick väldigt mycket tidigare. Nu är det ju få som, även om det fortfarande finns, så är det ju få som motsäger att det sker en uppvärmning. Men nu låter det mer som att vi vet inte om det är mänsklig påverkan eller inte som gör det här. Och att koldioxidens verkan inte kvantifierar, vilket den är även med satellitmätningar och empiriska uppmätt. På senare tid så tycker jag man märker att det är ganska tydligt trend att högernationella grupper, Alternativ för Tyskland och vi har i Sveriges webb-tv till exempel, som, då hörs det mycket där att det är globalister som Soros och Rothschild och allt vad de heter som ligger bakom. Rockefeller ligger bakom FNs klimatpanel, och hela det där stuket har kommit in på senare tid. Och inte minst nu på sistone så är det med extremvärde, hur pass statistiskt säkerställt är det? Nu är det liksom, i senaste IPCC-rapporten så har man ju säkerställt statistiskt att tropiska stormarna i kategori 4 och 5, alltså de starkaste, har man ju mätt en skillnad, uppgång. Man har sett större nederbörd och man har även sett torka i vissa områden, men inte under hela, på hela jorden. Och då viftar man bort det här med att ja, man har sett det här, men man har ju faktiskt inte lyckats fastställa antalet cykloner eller tropiska stormar över hela jordklotet, att det ökar, vilket man kanske inte heller har förutspått. Och så liksom, ja, men man har ju bara sett det här, så liksom riktar man in sig på de här detaljerna. Men framförallt extremvärdesgrejen är ju, och att koldioxid är bara bra för planeten, känns som det har blivit under senare år väldigt stående argument.
Men hur tycker Mats Nilsson att medier och journalister har klarat sig när det gäller att rapportera om klimatförändringen?
Jag vet det, jag tycker det där är en svår fråga. Jag tycker absolut, om man tittar över tid, och då gäller det framförallt i USA och Storbritannien och Australien kanske, att där har det nästan varit kutym att man bjuder in 50-50, att ska man bjuda in en forskare som ska berätta om IPCCs resultat, så måste man ha med någon forskare, även om man inte ens har hållit på med klimatforskning, så har det varit, det är ju väldigt tydligt. Och jag kan ju också tycka genom åren att rapporteringen har ju i princip bestått i att, om man ska generalisera, när IPCC släppte en rapport, när det var ett stort möte, då har rapporteringen varit. Sen har det liksom varit ganska ljumt med tanke på de konsekvenserna som det har varit. Och det är ju lite ett problem det här med att det blir ingen nyhet på det sättet liksom, när det är en långsam process och sådär. Och jag vet att jag skrev en bok för ett antal år sedan, jag var 2016 och pratade med ett förlag, och där det handlade om det här med fake news och sånt, framförallt i miljöfrågan. Men de sa ju att en bok om klimathotet, det sålde ingenting heller. Så att det är ju lite det här att hönan och ägget, att nu på senare år har det absolut, nu rapporteras det ju väldigt mycket om klimatet, som vi har inte mycket att säga om, men jag kan nog tycka att det har varit lite, inte inget bra ord, men att det har varit lite, det har inte skildrat det forskarna har sagt riktigt i nyhetsmedia, kan jag tycka. Sen har vi en annan mer filosofisk fråga. Är det nyhetsmedia som ska stå för utbildning av den vuxna befolkningen? Jag tycker att det är en intressant fråga, för jag menar, det är så otrolig mängd forskning och sånt som har kommit fram nu under flera hundra år. Det går inte att skildra att nyhetsmedia ska hinna ta upp allt det här. Men hur det ska göras, det är en annan fråga.
Du hörde Mats Nilsson, författare och kemist, tala om sin bok Spelet om klimatet. Reporter var Anna Dönsberg.